Innan jag kommer in på själva predikan så tänkte jag ge lite bakgrund kring dels ämnet hela människan, det kommer vi tala mer om, men också det som har formulerats i ett arbetshäfte som heter Diakoni, mer än ord. Sveriges kristna råd har en arbetsgrupp som varje år arbetar fram ett sånt här material som ska vara ett inspirationsmaterial till just diakonins månad som september månad är, då man särskilt i bibeltexterna och i gudstjänsterna lyfter fram det diakonala arbetet. Detta material togs fram förra året och det gäller även i år, för vi tyckte att det är så värdefullt om detta på olika sätt kan användas. Och vad är då diakoni? Ja, svaren skiftar. Men man kan tala både om ett diakonalt förhållningssätt och ett diakonalt arbete. Och några exempel kan då vara en attityd, ett sätt att leva. En kristen tro som är omsatt i praktisk handling. Saklig omsorg utan biavsikter. Det kan man ju fundera på vad det betyder. Eller kyrkans sociala arbete på olika områden. Den definition som det här häftet bygger på och som författarna använt som utgångspunkt, det är att diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv. Och man vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Jag tror att era pastorer här i församlingen, om inte de har det här nära liggande på sitt skrivbord, så ska ni tala om att det här häftet finns. För det kan vara bra att man exempelvis i diakonala gruppen tar och funderar kring detta. Och att man lite medvetet jobbar igenom vad det här häftet vill förmedla för någonting. Så att man tänker, vad skulle vi kunna göra mera? Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Och författarna har använt sig utav ett begrepp här, eller olika begrepp. Man talar om bord. Man talar om köksbordet. Det är där man samlas. Man samtalar med varandra. Man umgås kring kanske en måltid. Eller parkbänken som är den uppsökande diakonin. Eller det runda bordet som handlar om det djupare samtalet, en stödgrupp eller något annat. Soffbordet där man sjunker ner och i stilla och förtröstan och i förtroende har det själavårdande samtalet. Skrivbordet, det låter ju inte så där hejdlöst kul, men skrivbordet är det administrativa arbetet. Att söka pengar, planera, fundera, projektera. Och talarstolen, det är den profetiska funktionen. Att väcka opinion, att ställa sig upp och slåss på barrikaderna eller stå i Almedalen eller någon annanstans. Och så har vi slutligen det bordet som vi har samlats kring idag, och det är nattvardsbordet. Så långt utifrån det som den här skriften inspirerar oss till. En bibeltext vill jag ha som utgångspunkt för mina tankar idag. Jakobs brev, det första kapitlet, vers 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Vad brinner du för? Vad brinner du för? Det kanske är en fråga som du har fått då och då. Och vi använder ibland begreppet eldsjäl. Det där är en riktig eldsjäl. Och på TV tror jag till och med man har en gala som kallas för eldsjälsgalan. Där man samlar in mycket pengar och man ger gåvor till dem som har gjort något särskilt. Någon gång, av något skäl eller i något möte, så tändes det där ljuset i oss. En vilja att besegra kyla och natt. Och vi blev medvetna om mörkret. Och så såg vi det där lilla ljusets förmåga att lysa upp. Att övervinna mörkret. Hur litet och hur ängsligt det än kunde verka, så blev det en motpol till en regerande frostnatt. Och ett litet ljus behövs ibland för att mörkret omkring sig för att skapa verkligen ska synas. Diakonins ljus som brinner i och genom oss och den här församlingen på den här platsen. I den här kyrkan så har man en lång tradition av att vara en socialt att ha en socialt utåtriktad verksamhet. Det har varit någonting som har varit församlingens signum. Och inte långt härifrån, om jag nu pekar rätt, Sven, åt det hållet, så tror jag Vita bergen ligger. Och där arbetade för många år sedan en kvinna som heter Elsa Borg. Elsa Borg var en lärare som hade tröttnat på sitt uppdrag uppe i Gävle och kom hit. Och här startade hon en social verksamhet där hon gav skydd till kvinnor som var utsatta för våld eller var i prostitution. Och hon startade ett socialt företag som vi skulle kalla det för idag genom att man lärde sig att bland annat binda ihop borstar. Hon såg till att fattiga på Södermalm, kvinnor och barn, fick ett utrymme. Och det här firar man bland annat genom den årliga Magnoliafesten. Under flera år så har vi inom organisationen Hela människan arbetat med att formulera oss i ett värdegrundsdokument. Det är väldigt populärt att göra det både som myndighet och företag och som organisation. Och vi valde att använda den bibeltexten jag läst som utgångspunkt. Och vi talar då om ett socialt och diakonalt arbete. Är inte det lite grann tårta på tårta? Nej, jag tror att det finns en viss skillnad mellan de här begreppen. Ett socialt arbete, ja, det kan vara att bre smörgåsar till hemlösa och dela ut. Att lyfta telefonluren och skicka en slant när det är någon av de många insamlingsgalerna. Eller att lägga en slant i den utsträcktes hand, bland annat till de vi kallar för EU-medborgare. Eller som i dessa dagar när många, många människor samlas på centralen och tar emot flyktingar och för till olika kyrkolokaler och andra lokaler och förser med mat och husrum och trygghet. Det är viktigt att erbjuda en trygghet. Och just nu är det akut, men vi måste också våga ta ett långsiktigt ansvar i det här. Ett diakonalt arbete då, ja, det är att samtidigt söka ett sammanhang, en relation, en förlåtelse, en väg ut ur någons förtvivlan och att ställa sig själv till förfogande i en förändring. Ett diakonalt arbete bygger på gudstjänsten och gudstjänsten och diakonin hör starkt samman. Det är därför vi samlas här idag, det är därför vi lyfter upp frågan om diakoni. Just här och nu. Vi samlas till gudstjänst här och vi sänds ut till tjänst när gudstjänsten är slut. Det handlar alltså om det sjunde bordet. Jag nämnde de sex andra tidigare. Det handlar om att mötas vid nattvardsbordet och att be och sjunga tillsammans. I Matteus 20:28 så står det: inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här är Jesus en tydlig förebild. Hans mål det var inte att bli betjänad, att bli upphöjd till skyarna, utan att det var själv att tjäna medmänniskor, människor som på olika sätt var i nöd. Och detta bibelord tillsammans med det bibelord som vi brukar kalla för det dubbla kärleksbudet: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Detta är grunden för det som vi kallar diakoni. Det handlar om att se medmänniskan i sig själv och se sig själv i sin medmänniska. Här handlar det inte att komma från ovan och göra välgörenhet. Här handlar det om att mötas. Relationen och balansen, det är det centrala i diakonin. På så sätt kan vi faktiskt få del utav varandras glöd. Vi kan få del utav varandras verklighet. Vi kan få del utav varandras ljus. Oavsett var vi befinner oss och hur vi just nu har det i livet. Och det handlar alltså inte så mycket om vad vi brinner för, utan för vem vi brinner. Och i den delaktigheten finns det plats för den som har tappat glöden, för den som känner sig utbränd, för den som önskar ställa sitt liv i hela människans tjänst. Tre betydelsebärande ord vill jag dela med er. Tro. Den kristna tron talar om Guds kärlek till människan, men också om Guds längtan. Tron talar också om människors längtan, hängivenhet, utsatthet och kärlek. Det är två vägar som möter varandra. Och i Jesus möts dessa vägar. Jesus var Gud med allt vad det innebar, allt igenom gudomlig. Han var också samtidigt människa. Länge hade människorna försökt att laga den trasighet som fanns i relationen till Gud. Och man försökte sätta upp lagar och förordningar, regler. Och man försökte visa sig värdig Guds kärlek. Och varje försök till duglighet visade sig skapa ännu mer distans. Man spelade ut varandra och man gjorde sig till polis över andra. Mitt i alla dessa förtvivlade misslyckanden, som vi kan kalla det, så tar Gud initiativet, det slutgiltiga. I sin längtan att återvinna relationen är Gud beredd att förlora allt. Han utsätter sig för risken, ett litet barn. I all enkelhet slår upp sin nyfödda blick och möter en verklighet som flykting, hotad och hemlös. Vandringen verkar också fortsättningsvis konsekvent undvika maktens korridorer och förskönande sammanhang. Gud klär sig i det enklaste enkla och rör sig allt mer hemvant i vardagen. Jesus hade 12 personer som följde honom och därutöver långt många fler. Jesus sätt att utsätta sig för livet dömde honom till döden. Och längre än så kan väl varken kärlek eller längtan tänkas ta sig. Det finns två saker som man inte kan vara på egen hand. Det är att vara gift och det är att vara kristen. Äktenskapet liksom tron kräver sin relation. Och korset är trons vigselring. Symbolen som binder oss samman. Inte bara med Gud utan också med varann. Det är mitt i livet vi möter evigheten. Mitt i vår längtan vi möter kärlek. Korset gjorde detta möte möjligt. Och vid detta kors så möter vi Gud. Vi möter varann och vi möter oss själva. Utan att vi varken behöver föreställa oss, klä upp oss eller göra oss till på något sätt. Vägen är vår relation och vi är varandras resällskap. Vägen ligger öppen framför oss. Här ligger möjligheterna. Det andra betydelsebärande ordet som jag vill dela med er, det är ordet respekt. Det ordet kan tyckas vara slitet. Det används ibland som hot mot andra. Du ska visa mig respekt, annars så. Men om vi verkligen laddar detta ordet med vad det betyder, så kan det vara ett ledord för oss själva och för en församling i hur vi möter medmänniskor. Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ja, det är en kort devis som rymmer så otroligt mycket. Och den här meningen, den ingår i väldigt många antikränkningsplaner. ordens raka, tydliga budskap tycks många gånger bara gå förbi oss utan att vi blir berörda. Evangelietexterna ger oss en bild utav Jesus och hans sätt att möta människor. Och varje gång jag läser de här texterna blir jag lika fascinerad över hur klok han var utan en enda ledarskapsutbildning. Och hur lite jag lär mig utav detta trots att jag fascineras utav det. För Jesus sa nämligen så här i varje möte, och han mötte ju människor som hade hur mycket problem och bekymmer som helst, sjukdomar och annat elände. Han frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? Vad vill ni att jag ska göra för dig? Tänk en sån enkel fråga, men vad den öppnar upp. Vi i vårt rationella tänkande tycker att Jesus, han borde ha begripit när han står framför den blinde mannen att han vill se. Det var inte säkert. Eller den här mannen som låg vid brunnen i 37 år och väntade på att vattnet skulle börja röra sig. Han frågar honom: vad vill du ha? Vad vill du ha hjälp med? Det borde han ju begripa, att han ville bli helad och frisk. Nej, Jesus frågar: vad vill du? Han kanske hade en social funktion vid den där brunnen och ville stanna där, men han kanske ville något annat. Vi ordnar våra kyrkoverksamheter utifrån vad vi anser att folk behöver. Men hur ofta ställer vi frågan till vår medmänniska som vi möter: vad vill ni att denna församling ska göra för er? Vad vill ni? Det finns väldigt många nu i dessa dagar som absolut vet vad församlingarna ska göra. Det är att vi ska slå upp alla portar, ta emot alla flyktingar och vi ska se till att allt det här fungerar utan en krona. Så fungerar det ju inte. Man måste ha ett samspel. Och ibland så, nu ska jag ge mig på en folkgrupp här, och det är politiker som också representerar myndigheter men också organisationer. Det finns de som använder begreppet de utsatta. Eller så lägger de huvudet på sned och säger de det mest utsatta. Ja, hörrni, vilka är det de talar om? Vad är det för ras och vad är det för folkgrupp? Är det någon av er som upplever att ni hör till de utsatta? Ja, jag kan väl räcka upp handen. Jag är både överviktig och till åldern kommer, så att jag har ju risk för både diabetes och annat. Men det är inte det, jag ska inte raljera över det här. Men jag menar, vad är det vi säger när vi talar om de utsatta? Vi objektifierar någonting, ett problem. Men den personen, när jag själv arbetade på ett ungdomshem så talar man om multiproblemfamiljer. Hej, jag kommer från en multiproblemfamilj. Alltså det är ju hemska ord som vi har använt oss utav. Men vi kan glömma det, det är härifrån nu det gäller. Och då talar vi om människor som har en utsatt livssituation. Och för mig betyder det att jag inte konserverar någon i någon form av sjukdom eller handikapp eller någonting. Utan just nu är det så här för dig. Just nu är det så här för mig. Men vi är alltid på väg mot något annat. Och vad det är, det vet ingen av oss. Därför försöker vi genomgående i hela människan vara lite grann språkpoliser. Och alltid försöka föra fram utsatt livssituation. Och tala om det. Vad menar vi då ytterst med ordet respekt? Ja, tittar vi på vad ordet betyder så är det: jag ser om igen. Det går inte att använda polisiärt det ordet. För det betyder att jag står kvar. Jag ser om igen. Vad som än händer så är jag beredd att ta det ett varv till. Och att inte utestänga någon. Därför är ordet både tankeväckande och utmanande. Att se bakom fasaden, våra skyddsmasker och första intrycket vi har av en medmänniska. Kom ihåg det här ordet. Ingen är bara det du ser. Det är en tanke som vi borde bära med oss dagligen. Vem helst vi än möter. Det tredje betydelsebärande ordet, orkar ni lite till? Det är gemenskap. Bibeltexten från Matteus evangeliet, det ger oss en vägledning om vårt förhållningssätt till varann. Och det bildar en god grund för den gemenskap som en församling kan utgöra. En gemenskap är inte något självklart. Och några tankar då kring detta. Jesus var en bildmänniska. Och vi kallar det för liknelser. I ett av evangelierna så kan vi läsa en liknelse. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. Och en del föll bland tisslarna och tisslarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Det är lätt att tänka sig när man läser detta att det handlar om fyra olika personligheter och människors olika förmåga och förutsättning att beröras. Samtidigt måste jag erkänna att jag hela tiden har haft hela detta landskap i mig. Alla fyra alternativen känner jag igen i mitt eget liv. Det verkar finnas där då och då. Och det är mer tydligt, men hela tiden, vägkanten, stengrunden, tistelsnåret och den goda jorden. I detta landskap vandrar jag mitt liv fram. Livet är rusar på, det vet ni alla, i ett ohållbart tempo. Dag ut och dag in så är man på väg till något annat. Almanackan tickar på som en tidsinställd bomb. Och stressen, den har mer och mer blivit ett naturligt inslag i vardagen. Erfarenheterna i livet har gjort mig hårdhudad. Jag är inte längre så lättflörtad som jag var en gång. Och det ska mycket till för att jag numera ska bli så där dåraktigt entusiastisk och verkligen ge mig hän. Jag har gått på allt för många minor, mött allt för många besvikelser. Visst kan vi här känna igen den knastertorra berghäll som ofta kommer i dagen. Och tistlarna ska vi inte bara prata om. Det är en snårskog som man befinner sig i. Ett buskage utav ställningstaganden. Det är inte bara elavtal och annat vi ska välja. Det är överhuvudtaget. Hur ser min framtid ut? Information, beslut, förväntningar, krav, åsikter och en massa troer. Vi ska tro det, tro det, tro det. Och uttryck. Och vi drabbas av en nyhet den ena kvällens tv-nyheter. Och nästa kväll så kryddar man på med någonting annat. Mitt i allt detta lever vi och verkar. Hur ska jag kunna förhålla mig till allt detta? Den goda jorden som Jesus menar att somligt följ verkar vara mer undantag än regel. En liten spricka möjligtvis i asfalten. En skarv mellan stenläggningarna. En slumpmässig glänta i tistelsnåret. Ja, jag tror ni alla känner igen er i det här. Ingen är mer eller mindre mottaglig än den andra. Livet är vad livet är. Olika, ändå så lika. Och inför detta krassa, tråkiga konstaterande så kan vi också vila i det faktum att Gud har utrustat oss med varandra. Vi är varandras möjlighet. En öppen fas i ditt liv kan förvandla instängdheten i mitt. Ett aldrig så litet källsprång i ditt liv kan sippra över till min förtorkade trädgård och börja ge liv. En liten solkatt någon dag hos mig kan kanske också leta sig in i ditt mörker. Sånt är livet. Och livets mysterium. Tillsammans så kan vi ge näring och liv åt varandra. Och här har vi då församlingen. Tillsammans så kan vi blomma. Tillsammans är vi en diakonal församling där vi arbetar för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Det här, just här, som barnens ljus men också det diakonala ljuset brinner. Vad har jag då sagt? Utifrån en bibeltext att vara ordets görare. Och temat hela människan och diakoni för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer, så har jag delat med mig tankar om de tre betydelsebärande orden tro. Det finns två saker som man inte kan vara på egen hand: gift och kristen. Äktenskapet liksom tron kräver sin relation. Korset är trons vigselring, symbolen som binder oss samman. Respekt. Se om igen. Ingen är bara det du ser. Gemenskap. Gud har utrustat oss med varandra. Vi är varandras möjlighet. Amen.